Frågestund. Frågestund enligt bestämmelserna i 38 paragrafet, första momentet, lagtingsordningen. Frågestund nummer 5, 2016-2017. Enligt 39 paragrafen arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst 2 minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst 2 gånger. De här anförandena får räcka högst en minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Jag ber att ni anmäler om att få ordet. Tack för det. Lagtingsledamoten Britt Lundberg, varsågod. Frågan ställs till minister Ville Valve.
Herr talman, under drogdebatten här om veckan så fick vi återbekräftat att det saknas eftervård för missbrukare som har varit på institution. Problematiken med den psykiska ohälsan lovade minister Valve vid ett tidigare tillfälle i lagtinget att skulle ta steg framåt genom samlade resurser när BOOST skulle komma igång. Moderaterna har tillsammans med de andra regeringspartierna gått in för en nollvision mot självmord. Likaså mot mobbing, där även straff ska införas. Vi har sett flera budgetar från regeringen under 2 år. Men dessa ärenden lyser med sin frånvaro. Nu har halva tiden gått och ska regeringen vara trovärdig så måste nu något hända. Lantrådet och finansministern utsätts för ganska tuffa tag ifrån sin lagtingsgrupp som kontinuerligt skriver insändare i tidningarna om vad som borde göras kring den psykiska ohälsan. Det är ett annorlunda sätt att kommunicera när man har regeringsmakten och särskilt när man har på det sättet nästan totalt inflytande via lantråd och finansminister. Så var finns bromsen, bästa minister Valve?
Minister Valve, svar varsågod.
Ledamoten Lundberg, vad gäller den sista tredjedelen av Lundbergs anförande så må den ställas till någon liberal minister. Men vad gäller de första 2/3 av Lundbergs frågor så jobbar landskapsregeringen aktivt med att förebygga psykisk ohälsa. Ett av initiativen på området är samgåendet mellan barn- och ungdomspolikliniken och barnavdelningen. Nollvisionen förverkligar vi bland annat, det vill säga den nollvision mot självmord som landskapsregeringen skrev in i sitt regeringsprogram, har vi också förverkligat genom att ha inrättat en självmordslinje vars verksamhet vi har följt upp och utvärderat och nyligen beslutat att vi ska fortsätta. En icke oansenlig faktor i det förebyggande arbetet är den tredje sektorns arbete. Landskapsregeringen har idag klubbat nya PAF-riktlinjer där vi kommer att prioritera barn och ungdomars välbefinnande och framförallt så kommer vi att införa ett krav på att föreningar bör ha en strategi för hur man hanterar alkohol- och drogmissbruk.
Första tilläggsanförande, ledamot Lundberg.
Herr talman, socialministern har alltså då, om jag uppfattar det rätt, lagt fram en massa frågor och förslag till landskapsregeringen där finansministern och lantrådet har stoppat dem eftersom socialministern här hänvisar till att det är lantrådet och finansministern som tydligen då är problematiken med att dessa frågor inte går framåt. Jag är inte riktigt säker på att jag tror på det, men det får ni visa genom handling istället. Däremot så är det någon annan som ska lösa den här problematiken. Men det behövs pengar in i budgeten. Det behövs en åtgärd för att det ska finnas en eftervård på Åland. Misslyckande i form av återfall är svårt. Det är svårt för missbrukaren, det är svårt för de anhöriga, det är svårt för vännerna och det är ett misslyckande för samhället. Vad tänker man göra åt avsaknaden av nätverk och åtgärder efter efter behandlingshemmets tid är över.
Minister Valve.
Vad gäller drogmissbruk specifikt eftervården så avser landskapsregeringen inom kort att komma med en övergripande strategi som vi har utarbetat tillsammans med samtliga lagtingspartier. Och det finns givetvis möjligheter att komma på synpunkter och förslag på, också från oppositionens sida, vilket vi välkomnar om man till någon del önskar förbättra den här gemensamma strategin som vi har tagit fram tillsammans. Det är inte någon annan som ska göra det. Det är vi som ska göra det. Som jag berättade i föregående anförande så är det vi som gör det. Och jag förstår överhuvudtaget inte varifrån ledamoten Lundberg skulle ha fått uppgiften att jag skulle trivas dåligt med lantrådet och finansministern. Det är ett mycket märkligt påstående som jag hoppas noteras i plenarprotokollet för framtida generationer.
Ledamoten Lundberg, andra tilläggsanförande.
Herr talman, vi har föreslagit här i lagtinget att alla partier skulle samlas under den första budgetbehandlingen vi hade till den här regeringen tillsattes. Det fanns en total samsyn bland de som uttalade sig om att regeringen bör göra någonting. Och det var både regeringspartier och opposition som sa det. Vi föreslår, kalla nu in alla centrala aktörer som har med drogsituationen att göra och ta sen ut det viktigaste som borde göras och sätt in det i budgeten. Regeringspartierna ville inte sen vid det senare tillfället vara med. Regeringen talar om strategier, regeringen talar om papper, regeringen talar om dokument. Och dessutom har vi nu ett KST som regeringen ytterligare har skjutit på framtiden. Det här leder till allvarliga följder för vårt samhälle. Vi har en situation ute i vårt samhälle nu som verkligen inte går att bara vara bekväm och låta fortsätta där ute. Det måste åtgärda nu och det är väldigt brådskande.
Jag tror jag aldrig har sagt det här vid en frågestund förut, men det är totalt meningslöst för landskapsregeringen att besvara på Lundbergs sista replik, för att det var ett sånt hopkok av olika saker som inte går att bena ut under de sekunder som jag har till mitt förfogande nu, annat än att låt mig konstatera att landskapsgängen ju faktiskt har gjort det som Lundberg efterfrågar på drogområdet. Det vill säga vi har suttit oss ner med samtliga lagtingspartier. Vi har skrivit ner vad vi tycker att bör göras och det kommer även att ge avtryck i budget.
Tack för det. Följande frågeställare är lagtingsledamoten Bert Häggblom.
Fråga till minister Fällman.
Minister Fällman får följande fråga. Varsågod.
Herr talman, jag vill ställa fråga utgående från att landskapsregeringen igår hade en presskonferens. Lagtinget satt församlat här hela dagen igår och under lunchpausen så hade landskapsregeringen presskonferens om tvångssammanslagningar av kommuner. Den lagstiftande församlingen i Åland är Ålands lagting. Någon information om lagförslag och annat har inte presenterats till lagtinget. Självstyrelsen är kritisk mot Finlands regering titt som tätt för att man blir överkörd. För att man inte får ge utlåtande. Och min fråga är, varför är lagtinget inte första instans som bör få information om en tvångssammanslagning av kommunen?
Minister Fällman, varsågod.
Tack. Under presskonferensen igår så presenterade landskapsregeringen en reviderad version, en reviderad syn av det utgående från de processer som har pågått under ett halvår sedan vårt meddelande till lagtinget i mars, där vi då ganska uttömmande berättade hur vi tänkte gå tillväga med lagstiftning för att ändra på kommunstrukturen på Åland. Lagtinget valde då att inte utskottsbehandla frågan, inte ta den till vidare behandling, därför att man ville invänta ett lagförslag som man konkret skulle kunna ta ställning till. I det här fallet så ville vi bara informera allmänhet, politiska partier, media om en liten kursändring i det förslag som vi har lagt som till sina viktigaste delar, framförallt när det gäller den tvingande delen av lagstiftningen, är precis densamma som i det meddelande som kom till lagtinget i mars. Jag vill ytterligare säga att den utsträckta hand som gavs då vid diskussionen i lagtinget, att oppositionen är välkomna att delta och samarbeta kring det här projektet i den parlamentariska grupp som har tillsatts, fortfarande gäller. Det är bara att säga jag vill vara med och jobba med den här, jag vill ha mer information, så kommer man gladeligen att få den.
Ledamoten Häggblom, första tilläggsordförande.
Tack, talman. Vi har en kommunal självbestämmanderätt. Kommunerna har en självstyrelse som bör respekteras och som man också bör se till att följs. Att inte kommande lagstiftning blir en kaksmet så som det har varit med rösträttsålder och räddningslagen. Det vill säga att den faller. Och borde man inte då informera det som direkt berörs, det vill säga kommunerna, det kommunala förtroendevalda, och informera dem vad är landskapsregeringens syn på det här? Varför vill vi göra det här? Samtidigt så har vi en lagstiftning här i lagtinget som debatterades så sent som igår, hur landskapsandelarna till kommunerna ska så att säga fördelas och hur man då försöker försämra för kommunerna.
Ja.
Är detta ett acceptabelt, anser landskapsregeringen att man informerar på ett korrekt sätt?
Minister Fällman, varsågod.
Tack. Det korta svaret på frågan är ja. Innan presskonferensen igår så hade vi ett samråd med kommunerna och informera om de förändringar i landskapsregeringens avsikter som har kommit tillstånd genom den process som har varit sedan landskapsregeringen lämnade sitt meddelande. Det vill säga de reaktioner som har kommit från kommunerna både när landskapsregeringen har varit ute och hört kommuninvånare och kommunfullmäktige och styrelser och de formella svar som har kommit från kommunerna. Det har varit vår strävan och särskilt min strävan genom hela processen att varenda ord som produceras, varenda utredning som finns i den här processen ska vara tillgängliga för alla som vill bekanta sig med dem. Och jag vill ytterligare poängtera att ledamoten Häggblom är välkommen med i processen.
Ledamoten Häggblom, andra tilläggsordförande.
Tack, herr talman. Jag vill då veta hur landskapsregeringen avser att befolkningen i landskapet Åland, kommuninvånarna, som då har kommunal rösträtt som är över 18 år, ska få komma till tals beträffande kommunindelningen.
Minister Fällman, avslutande anförande.
I den process som landskapsregeringen har inlett nu så inleder vi lagberedningen nästa vecka. Och den lagberedningen kommer att pågå under ett antal månader. Det kommer sen att skickas ut på remiss i vanlig ordning till kommunerna som kommer att få grundligt med tid på sig att fundera på, är det här bra, är det dåligt, hur vill vi påverka på något sätt, precis i den vanliga lagstiftningsordning som är känd sedan länge. När det gäller kommuninvånarnas möjlighet att delta i processen så är den öppen konstant och kommuninvånarna har möjlighet att i val rösta så som de finner för gott.
Tack. Tack för det. Följande frågeställare är lagtingsledamoten Runar Karlsson. Fru Viselandsrådet får följande frågeställning.
Herr talman, dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Det tror jag vi alla är överens om. Våra råvattentäkter till våra reningsverk som levererar idag ett rent och friskt vatten är mer eller mindre hotat. Det blir saktamma och sämre år för år. Nu senast kom det en ny larmrapport rent globalt att man har hittat mikroplaster i insjöarna i en mycket stor omfattning. Min fråga är, kommer landskapsregeringen på något vis att följa upp det och utvidga sina provtagningar av de här insjöarna som man tar dricksvatten ifrån?
Fru Viselandsrådet, varsågod.
Tack. Det är en mycket, mycket bra fråga som ledamoten Runar Karlsson ställer och otroligt aktuell. Jag tror inte ledamoten kanske vet hur aktuell den är. Därför att vi pratade senast den här veckan om att vi måste starta arbetet med att ta fram en antiplaststrategi på Åland. allt ifrån mikroplaster i vatten. Vi har Mariehamns stad gör nu provtagningar i Slemmern och på en annan plats. Och Ålands vatten är också medveten om den här frågan. Den blir allt mer aktuell ju mer vi etablerar konstgräsplaner, när vi etablerar vägar, till exempel bildäcken av de största bidragarna med mikroplaster. Och just när man har farleder så här nära vatten så är det risk att det kommer ut mycket mikroplaster. Så det är en otroligt aktuell fråga. Så att vi kommer att påbörja arbetet med en strategi kring plastfrågor generellt. Det finns också mycket balplast fortfarande ute som grävs ner och annat, vilket också bidrar till mikroplaster som är ett stort bekymmer. När det gäller vattentäkterna så har vi ju nu, vi ska få klart vatten- och avloppsplanen som Ålands vatten jobbar med till årsskifte, men den är nu fördröjd. Det är svårt att få fram information från kommunerna särskilt kring olika enskilda avlopp som finns i närheten av vattentäkter och andra utsläppskällor till vattentäkterna. Så att det här är verkligen ett område, om vi ska få de här vattentäkterna skyddade, så krävs det ett effektivt samarbete med kommunerna, med Ålands vatten och landskapet att komma åt den här problematiken. Och framförallt få fram tillräckligt med kunskap om tillrinning till de här vattentäkterna.
Första tilläggsanförande, ledamoten Karlsson.
Herr talman, jag stöder och det varmaste jobbet med att skydda dem. Och rent konkret vet man ganska mycket redan vad man ska göra idag. Det är bara att det kom till skott. Men min fråga var egentligen det att kommer landskapsregeringen att undersöka de här insjöarna som man tar dricksvatten ifrån, om de innehåller mikroplaster eller inte? Och om de innehåller mikroplaster så är det väl antagligen så att dagens reningsverk inte klarar av att avskilja mikroplasterna, utan det hamnar hemma i kranen och i människokroppen. Och då kan det vara så att man måste bygga ut reningsverken med ytterligare ett steg som kostar ganska mycket pengar. Och i den belysningen, när man pratar om att industrin ska få billigare vatten och billigare el och så vidare, så blir det på landskapets bord att fundera på att hur ska man hantera det här. Men min fråga är, kommer man att göra undersökningar om de insjöarna innehåller mikroplasten?
För det visar landrådet.
Det måste vi göra. Vi måste se till att vi har mikroplastfria vatten tillgång till medborgarna. Men det stämmer att det kommer att kräva vissa investeringar. Man har inte idag tillräckliga filter som fångar upp de minsta mikroplasterna. Så att det kommer att krävas investeringar antagligen både i vattenrening men också i det vatten som går ut från till exempel Otsbroverket ut i havet. Därför att det är illa om mikroplasterna kommer in i människan, men det är också väldigt illa när mikroplasterna kommer ut i hav och i miljö och fiskar och annat äter de här, för de dör. Därför att de fyller magen med mikroplaster fram om att äta plankton och annat. Så att när vi en gång har mikroplaster i kretsloppet så är det ett väldigt stort och svårt problem att åtgärda. Och i många av Europas länder har man nu upptäckt att man har mikroplaster. När man vrider på kranen så kommer det mikroplaster. Och det här är ett område som...
Andra tilläggsanförande, ledamoten Karlsson.
Herr talman, jag är medveten om att det är ett jätteproblem det här med plaster överhuvudtaget i miljön. Och att det används egentligen ännu mer än från dag till dag, så ökar det tyvärr. Märker man pratar om att man ska minska plastkassarna, men det ökar på andra håll istället. Det känns ju bra att vice landrådet jobbar aktivt med den frågan, men också bra då att man börjar prata om att man borde installera någon form av filter i de här reningsverkena. Och då kan hända att landskapsringen återkommer på något sätt då, i budgeten då, hur det här ska finansieras. För att det kanske blir orimligt att belasta reningsverkena och abonnenterna för den kostnaden, vad vet jag vad det kostar. Men det är bra att man följer upp det här, och det känns som vissa landrådet ska vara väl medveten om det här, och att man funderar på tillsammans med de här minst de största reningsverkarna hur man ska hantera det. Sen får de här mindre reningsverkarna på något vis haka på då i den kunskapen och i de investeringarna.
Fru vice landrådet, avslutande anförande.
Ja, tack. Alltså både frågan om vattentäkterna och där var jag alldeles bara förra veckan på ett möte med Ålands vatten för att diskutera kring skyddet av de befintliga vattentäkterna. Vi är också medvetna om att Åland kanske borde ta i bruk ytterligare en vattentäkt för att klara försörjningen. Men när det gäller mikroplaster och plastfrågan så har landskapsregeringen en överläggning på tisdag för att påbörja arbetet med den här plaststrategin. Tack.
Tack för det. Följande frågeställare är lagtingsledamoten Axel Jonsson. Minister Valve får följande frågeställning.
Tack herr talman. Under de senaste 1,5 åren så har en ganska obehaglig journalintrångshärva nystats upp vid OHS. Där över 330 personer fick brev i juni med meddelande om att de hade förmodligen fått sina journaler granskade av obehöriga personer på OHS. Och senare hade också kommit fram att över 167 barn i åldrarna 0-6 är drabbade av det här. Och det är förstås mycket tragiskt och beklagligt. Och min första fråga blir därför till ministern. Hur har det här överhuvudtaget kunnat ske?
Minister Valve, varsågod.
Hur det har kunnat ske? Ja, man kan ju inleda med att konstatera att OHS under flera år har konstaterats i såväl landskapsregeringens officiella dokument som också i revisorns granskningar har en väldigt stor IT-skuld. Och den IT-skulden åtgärdas just nu, vilket vi kommer att märka i kommande budgetar. Men en konsekvens av den här IT-skulden är det att säkerheten inte längre går att garantera på en sådan nivå så som man bör kunna göra det i ljuset av dagens lagstiftning och förordningar. Så till den delen så hänger det direkt ihop med det att vi behöver få nya system, nya krypteringar, nya procedurer på OHS. Det här kommer att kosta pengar, väldigt mycket pengar att göra det, men det är absolut nödvändigt att vi gör det. Parat med det så kommer det också att genomföras en översyn av lagen om patientens och klientens ställning och till vissa delar också offentlighetslagen för att råda bot på detta otillfredsställande läge. Men en absolut förutsättning är att vi får de nya systemen på plats i OHS.
Första tilläggsanförande, ledamot Jonsson.
Det är förstås bra att man jobbar med frågan, och det har ändå gått en ganska lång tid sedan man upptäckte de här bristerna. Man kanske har haft kännedom om dem tidigare, men det har ju åtminstone synliggjorts på ett helt annat sätt under de här sista 1,5 åren. Nå, i den 6 februari så lovade man från OHS sida att från och med hösten ska vi ha en loggmonitor som tänder varningslampor om någon obehörig går in i en patientjournal. Är detta på plats? Vi befinner oss nu på höstkanten, och det här löftet har man gett alla som nyttjar OHS sjukvård framöver, att man ska ha bättre rutiner på plats. Så frågan, den enkla frågan är, finns detta system på plats i dagens läge?
Minister Valve.
Jag svarar likaledes enkelt att jag har fullt förtroende för att OHS styrelse gör precis allting som man kan göra under kort sikt. Men långsiktigt så finns det ingen annan bot på den situationen vi befinner oss i än att vi byter ut systemen helt och hållet.
Ledamoten Axel Jonsson, andra tilläggsanförande.
Så jag förstår alltså ministern rätt att de löften man gick ut med i februari om att få nya system på plats, det har man ännu inte gjort. Är det så ministerns svävande svar ska tolkas? Sen slutligen så väcktes det kritik mot OHS hantering av de här journalintrången så sent som för en vecka sedan, där man bland annat uttalar följande. Att från OHS har vi fått beskedet att det först utreder de senaste fallen eftersom de äldre kan vara preskriberade eller snart blir det. Men alla som drabbas av intrången har rätt att få veta det, oavsett om den skyldiga personen kan straffas för saken eller inte. Och det här tycker jag är mycket, mycket relevant. Det handlar ändå trots allt om de kanske mest personliga uppgifter som vi på det offentliga Åland sparar och lagrar vad gäller enskilda personer. Så att min sista fråga blir därför till ministern. Kommer alla att få sin sak utredd?
Minister Valve.
Lika mycket som jag kan kommentera en pågående polisutredning och hur man resonerar i den, så lika mycket kan jag kommentera huruvida det loggsystem som ledamoten Jonsson lyfter fram är på plats, har fungerat. Men jag lovar givetvis att kontrollera saken och återkomma till det. På basen av det som har skrivits i medierna så är det nog en rimlig utgångspunkt att alla som har berörts, oberoende av hur liten utsträckning det är, så blir underrättade.
Tackar för det. Följande frågeställare är lagtingsledamoten Harry Jansson.
Jaha.
Minister Valve får även följande frågeställare.
Tack talman. Jo, minister Valve är redan i varme kläder nu, så kan vi fortsätta. Min fråga talman handlar om den kommunalt samordnade socialtjänsten och hur landskapsgenen avser att hantera den här oerhört viktiga reformen. Därmed är min huvudfråga ställd redan här och nu. Medan ministern funderar kan vi konstatera att KSD, som den då kallas i vardagligt tal, så är ju den viktigaste produkten som tidigare lagting levererar perioden 2011-2015. Några få ledamöter röstade i slutskedet emot den här viktiga reformen. Men det fanns en otroligt stor majoritet om att KST behövs. Tanken om likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och en ökad specialisering var ju några av de argument som användes. Så hur avser landskapsgenen att hantera KST-frågan under återstående delen av mandatperioden?
Minister Valve.
Tack ledamoten Jansson. Så som ledamoten Jansson känner till så har inte KST eller kommunernas socialtjänst berörts i de diskussioner som har förts och vars resultat presenterades igår. Läget är således strikt juridiskt sett oförändrat för KST. Det vill säga, sedan den 1 september befinner vi oss inne i fas 1. I teorin kan samtliga åländska kommuner imorgon komma in med en gemensam ansökan att så här vill vi ordna socialvårdsområdet. Alltså, den lagändringen är i kraft. Landskapsregeringen anser att det finns två omständigheter att beakta i det fortsatta arbetet med KST. Det ena är det att det rättsområde som KST ska tillämpa i framtiden kommer att genomgå en ganska stor förändring. Den andra omständigheten är givetvis att vi går från 16 kommuner till 4. Det här är en fråga som landskapsregeringen omsorgsfullt kommer att analysera och återkomma till.
Ledamoten Jansson, första tilläggsanförande.
Tack, och då är det ju som så att minister Valve har då meddelat till Ålands omsorgsförbunds arbetsgrupp att man ska nu vänta. Är det riktigt ansvarsfull politik att man väntar och ser? Det må ju vara att landskapsregeringen och partierna bakom har en vision om hur kommunala sektorn kommer att förändras. Men det är ju likväl en vision. Och vi har ju från Centergruppen konstaterat att det finns ju ingen juridisk möjlighet med tvång tvinga ihop kommunerna, även om landskapsgenen även här kommer naturligtvis att pröva sina vingar och misslyckas än en gång. Så frågan är det ansvarsfullt att hantera KST, alltså hantera hundratals klienter, en personalgrupp om ungefär 250 personer, är det ansvarsfullt att hålla dem i ovisshet om hur den här reformen kommer att avancera? Och landskapsgeringspartierna har ju tidigare varit så noga med att vi ska ha god kvalitet i beslutsfattande och rättsskyddet och etc.
Minister Valve.
Jo, ledamoten Jansson, om man har den visionen att kommunreformen är en beståndsdel i de andra reformerna som landskapsgeringen jobbar med, då tänker jag givetvis på allting från kortrutt till landskapsandelar. Listan är lång. När jag fick frågan från Ålands omsorgsförbund så gav jag det beskedet då att det kan vara klokt att just nu vänta. Orsaken till att jag meddelade det till omsorgsförbundet är det att då var ännu inte vår framtida kommunkarta publicerad. Alltså det är kort sagt schysst att de berörda aktörerna vet hur landskapsgängen ser på framtiden, hur vi ser den framtida kommunstrukturen när man resonerar kring vilka system ska vi bygga upp. För landskapsgeringens önskan är helt klart att de system som vi bygger upp så ska passa ihop med framtidens kommunstruktur som kommer att bestå av 4 kommuner.
Andra tilläggsanförande, ledamot Jansson.
Tack talman. Och då bästa minister Valve, är det ju som så att Den juridik vi har att följa idag är det som lagtinget har beslutat om. Vi har i lagtingslagar sagt att så här ska den kommunala socialtjänsten ordnas. Sedan som sagt må regeringspartierna ha visioner. Men att liksom gå emot det som är lagtingets egentligen samlade åsikt om hur den här sidan ska ordnas upp. Alltså en större trygghet inom ett viktig del av socialtjänsten. Det är lite ansvarslöst att man hanterar det på det här viset. I och med att ingen vet hur kommunala processen kommer att fortskrida. Slutfrågan. Hur avser landskapsgen att hantera Ålands omsorgsförbund? Tidigare har man sagt att man får inte dela upp omsorgsförbundet. Därmed har man stoppat tidigare processerna på norra Åland. Så vad tänker landskapsgen hantera? Hur tänker man hantera Ålands omsorgsförbund?
Minister Valve, avslutande anförande.
Till den delen så hänvisar jag till mitt första anförande. Vad gäller påståendet att man inte skulle få dela upp omsorgsförbundet så är jag något förundrad, eftersom landskapsregeringen under två mandatperioder nu har kommunicerat att det är uttryckligen det som bör göras i det fall att kommunerna väljer att gå in för fas 1. Det finns juridiskt sett ingen annan möjlighet då. Och fas 2 är ju, precis som ledamoten Jansson vet, en ombildning av omsorgsförbundet.
Tack för det. Följande frågeställare är lagtingsledamoten Stefan Toivonen. Fru vice landrådet får följande frågeställning.
Herr talman, vi debatterade nyligen den här energi- och klimatstrategin. Det blev en ganska kort debatt och därför blev det också en del frågor obesvarade. Och jag tänkte fortsätta lite på det här med temat elbilar, gasbilar. I landskapsregeringens förslag till strategi omnämns nämligen gasbilen överhuvudtaget inte. Medan energiminister Tiilikainen från Finland säger att det är det snabbaste sättet att få bort bensinbilarna genom att konvertera dem till gasbilar. Och det kostar ungefär 3000 euro per bil. Jag har förstått att fru Wieselandrådet i andra ärenden haft kontakt med ministern, och mina frågor här är att hur kommer det sig att ni inte följer Finlands och Sveriges exempel när det gäller gasbilar? Varför ni inte överhuvudtaget har gasbilar med i strategin?
Fru Wieselandrådet?
Ja, tack för det. Och det är så med den här bilfrågan att väldigt mycket av politiken kring konverteringar till andra framdrifter såsom elgas och så vidare, så är mycket en fråga för, tycker jag, skattepolitiken i landet. Samhällets roll är att upprätthålla en infrastruktur, och just när det gäller elbilar så bygger vi ju nu ut ett nät av tankstationer, laddstationer för elbilar. Och man har också från Wilman Strands universitet, när man har gjort en utredning och kartläggning över förhållandena på Åland och vilka reformer vi bör göra först på det här området, så har man sagt att just bilismen och övergången till elbilar vore väldigt lämpligt för det åländska samhället, eftersom våra sträckor är relativt korta här och att det går bra att fungera med elbil på Åland. Så att det är en lämplig åtgärd. Så elbilar har nog kanske varit mera alternativ ett och det som har känts som ett kortare steg. Vad gäller gasbilar så följer vi utvecklingen där, och jag kommer förstås också att mina samtal med minister Tiilikainen diskutera vad man kommer att ha för politik gällande medborgarnas möjligheter att också köpa olika typer av bilsorter och även konvertera, och vad staten där kommer att vara behjälplig med.
Första tilläggsanförande, ledamoten Toivonen.
Tack, herr talman. Jag känner ju till de här laddstationerna som jag förstått att konsumenterna också gratis ska få använda. Vad jag förstått så kommer man ju inte att, eller man kommer att stödja elbilar och gasbilar på ett likvärdigt sätt på fastlandet. Jag hade hoppats att få höra lite mer om de här eventuella gasstationerna, men det som jag i alla fall har fått reda på är ju att övergår man till gasdriften så minskar man ju koldioxidutsläppen med 25%, men man minskar också alla de här cancerogena ämnena, azot och så vidare. Och den här gasen kunde ju faktiskt komma från lokala biogasanläggningar, jämfört med Jeppo-biogas till exempel. Och allt det här borde ju passa i linje med er politik. Så att varför satsar ni då inte på de här biogasstationerna?
Fru vice landrådet.
Ja, kanske vi måste ta en sak i taget. Från våra utredare och från våra sakkunniga inom det här området så har man inte lyft fram gasbilar så som ett tydligt exempel, lika väl som elbilar. Och lika så har de universitet också som har tittat närmare på Åland så har diskuterat elbilar framom gasbilar. Men inte stänger vi dörren för någon utveckling, utan det här kan mycket väl vara ett alternativ också.
Andra tilläggsanförande, ledamoten Toivonen.
Tack herr talman. Det låter väldigt bra, för det är som jag säger två olika saker. Det ena är vilka nya bilar man köper, men som sagt vi har hur många tusen bensinbilar kommer inte ens ihåg, men vi har väldigt många, och gör man ingenting åt dem så kommer vi att ha dem i många år ännu. Men avslutningsvis så har jag en liten fråga kring de här elladdningsstationerna. Att är det, vad jag nu har sett i pressen, är det faktiskt meningen att också företagare ska få använda sig av den här så kallade gratis elen, det vill säga el som betalas av skattebetalarna? Vad jag kunde läsa i tidningen så planerar till och med en taxiföretagare från Finström att använda sig av de här stationerna. Och jag undrar om det där är enligt taxireglerna och om ministern inte ser några som helst politiska eller kanske också moraliska problem i den situationen.
Fru vice landrådet, avslutande replik.
Ja, tack. Det är inte landskapet som bygger de här laddstationerna, utan vår hållning här är att det är de som eldistributörer som bygger dem, som servar dem och som underhåller dem. Och på det viset också beslutar om betalning ska ske vid tankning eller ej. Så att de två stationer som öppnar vid Maxinge, det är en invigning av den stationen den 7 oktober. Så, och sen ändå i Godby, så de upprätthålls av Ålands elandeslag, och den som kommer här vid biblioteket upprätthålls av Mariehamns elnät.
Tack för det. Följande frågeställare, lagtingsledamoten Fredrik Fredlund. Minister Fällman får följande frågeställning.
Herr talman, tidigare i veckan fick vi läsa om lokalpressen om att högsta domstol har underkänt rösträttsåldern, lagförslaget. Så min fråga är till minister Fällman, hur mycket det kostar de åländska skattebetalarna denna utredning?
Minister Fällman, varsågod.
Jag kan inte, herr talman, i detalj redogöra för vilka kostnader lagberedningen har haft för att ta fram den här lagstiftningen. Den är ju en del av en process som inleddes redan under den förra mandatperioden där både en expertgrupp och en parlamentarisk arbetsgrupp funderar över hur vallagstiftningen på Åland ska reformeras. Bland annat genom jämställdhetsbonusar för partierna, för förberedelser för att gå över till e-röstning, vilket så småningom kommer upp fram till lagtinget, och den här frågan om sänkt rösträttsålder var också en av de förslag som den arbetsgruppen kom fram till och som den här landskapsregeringen nu har fört vidare.
Ledamoten Fredlund, första tilläggsanförande.
Då tackar jag för det svaret. Tack.
Tack för det. Då går vi vidare till följande frågeställare som lagtingsledamoten Mikael Lindholm. Infrastrukturminister Nordberg, varsågod.
Herr talman, under sommaren och hösten har provperiod med turlistor på såväl Töfte som Seglinge linfärjor pågått. Det har framkommit att detta har inneburit problem på bägge linjer. Då utvärderingen ska utföras undrar jag om landskapsregeringen kommer att väga in de samhällsekonomiska aspekter med dyrare transporter och förlängda väntetider för såväl det offentliga som privatpersoner och näringsliv. Dessutom vore det intressant att få siffror på vad infrastrukturavdelningen anser sig ha sparat på detta projekt.
Minister Nordberg, varsågod.
Tack för det. Jo, landskapsregeringen har haft en arbetsgrupp som har jobbat med utvärderingen av det här, och man har ju kunnat konstatera under den provperiod som nu har varit att man har kunnat göra inbesparingar. Man har en bränsleinbesparingsfaktor på cirka 17%. Man har även inbesparingar när det gäller slitage och annat. Däremot så är vi också medvetna om i den enkätundersökning som vi har gjort att det har funnits vissa brister i det upplägg som vi har haft nu, och därför så tror vi att man behöver utvidga den här testperioden för att komma till rätta med dem och få ytterligare information innan man kan slutligen ta ställning i den här frågan.
Första tilläggsanförande, ledamoten Lindholm.
Tack herr talman. 17%, det låter ju mycket och bra, men gäller det på bägge linjer? Och sen har jag ju förstått att från seglingens sida så har ju Kumlinge kommun hänvisat till att det har fördyrat både skolskjutsar och kollektivtrafik, vilket gör att man kan ju se enbart, tycker jag, på infrastrukturavdelningens möjliga inbesparing. Och ytterligare då så skulle det vara intressant att veta hur man har kunnat beräkna hur mycket slitage minskar med turlista efter här på kort period.
Minister Nordberg.
Tack för det. När det gäller de här utvärderingsprocesserna så är de inte tidsmässigt riktigt i fas mellan Seglinge linfärja och Vårdös linfärja, Töftölinjen. Den startar delvis senare och den kommer att fortsätta lite längre när det gäller seglingelinjen. Så där är ännu ett värderingsarbete igång. Men när det gäller själva Töftölinjen som utvärderingen kommer längre på, så har man ju konstaterat det att med turlistan nu så har man alltså haft färre turer på totalen, och det är det som gör att det sliter mindre på själva färjanläggningar och på färjan som sådan.
Andra tilläggsanförande, ledamoten Lindholm.
Det skulle också kunna vara intressant, tror jag, både för de som sitter här i salen och även för Ålands befolkning till få reda på hur mycket på årsbasis beräknar då landskapsregeringen att man sparar med en turlista på Töftefärjan.
Avslutande anförande, minister Nordberg.
Tack för det. Ekonomiskt så sparas det en hel del, men jag tror att det förslag som idag ligger på mitt bord, som vi kommer att ta ställning till inom en väldigt, väldigt snar framtid, så är att man ska förlänga den här testperioden för Töftefärjan med en ny reviderad turlista. Och det innebär bland annat det att vi kommer att förlänga själva 10 minuters turlistan på förmiddag och eftermiddagar, och utöver det så kommer vi att gå ifrån en intervalltid på 20 minuter till en intervalltid på 15 minuter. Och i enkätsvararna så har det framkommit att trots turlista så har inte, så att säga, färjan alltid avgått i enlighet med turlistan. Och det är det vi tror att vi ska kunna åtgärda med en ny turlista som har en bättre tidsram.
Tack för det. Följande frågeställare är lagtingsledamoten Brage Eklund. Minister Nordberg får stanna kvar i talarstolen för även nästa frågeställning.
Tack herr talman. Enligt media så har driftsentreprenören för linjen Långnäs-Galtby med instickningar en obetald faktura på 170 000. På vilket sätt har en sån stor summa uppstått? Vad är det för tjänster som har gjorts åt bolaget eftersom summan har blivit så stor? Är det underhållsarbeten så borde väl entreprenören själv stå för den och inte landskapets verkstad.
Minister Nordberg, varsågod.
Tack för det. De uppgifter som har florerat i media då härstammar ifrån att vi i Ålands landskapsregering har då verkstaden ute i Möckelö, som tidigare har varit den som har servat våra frigående fartyg och även tillhandahållit ett reservdelslager för våra frigående fartyg. De fakturor nu som är oreglerade så härstammar ifrån olika reservdelar, olika oljor, filtar och annat som hör till själva driften av fartyget. Så utifrån det så är det helt riktigt så att själva kostnader för konsumtionsvaror som oljor och filtar och annat så uppkommer helt enkelt av försäljning ifrån verkstadens lager.
Första tilläggsanförande, ledamoten Eklund.
Vad händer om fakturan blir obetald längre än 60 dagar? Enligt avtal punkt 16 så har beställaren rätt att avbryta kontraktet omedelbart. Jag citerar, bägge parter har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan ifall den andra parten på ett väsentligt sätt har brutit mot sin förpliktelse eller det är uppenbart att en väsentlig kontraktsbrott kommer att inträffa. Och längre ner i stycket så står det, som väsentligt kontraktsbrott avses även att beställaren eller entreprenören trots en skriftligt meddelande inte erlagt betalningen för en klar och ostridd faktura senast 60 dagar räknat från förfallodagen. Vad tänker landskapsregeringen göra i sånt fall att fakturan inte blir betald?
Minister Nordberg, varsågod.
Tack för det, herr talman. Det är ju så att det pågår idag nu förhandlingar då med driftsentreprenören om en betalningsplan för de utestående fakturorna. Det förs även en dialog och en sammanställning av hur så att säga fördelningen mellan kostnaderna för de fakturor som har uppkommit. Men jag känner mycket väl till den punkt i avtalet som ledamoten Brage Eklund här framför. Men jag vill då passa på att ställa en fråga i och med att han har en replik kvar. Menar då ledamoten Brage Eklund att vi borde säga upp avtalet med driftsentreprenören?
Eklund, andra tilläggsanförande.
Herr talman, det är så att det är jag som ställer frågan och inte ministern i det här fallet. Punkt 6.9 så står det att entreprenören ska använda sig av miljövänlig körning och så låg bränsleförbrukning som möjligt. Har man gjort jämförelser mellan tidigare körning när landskapet skötte trafiken och nuvarande entreprenör? Om bränsleförbrukningen har minskat eller är det fortfarande på samma nivå eller hade stigit?
Minister Nordberg, avslutande anförande.
Tack för det. Jag vet inte hur noga då ledamoten Brage Eklund har läst avtalet. Men de facto är det så att det finns också ett vitesförfarande hos entreprenören i avtalet att de ska hålla turlistan, och för att hålla turlistan så är det så att man kanske har kört lite för fort med fartygerna, men utifrån det avtal som finns så finns det egentligen ingen faktor att påverka det, så landskapsregeringen kommer i de kommande avtalen att hitta en formel för att kunna ha en större driftsinbesparing. Och när det gäller vem som frågar så är ju min fråga vill jag med menade ledamoten Brage Eklund det här. Det var det som jag ville få fram.
Vi kan ta det efteråt.
Tack för det. Följande och avslutande frågeställning ställs av vice talman Törns.
Lantråde.
Fru Lantrådet får den sista frågan för dagens frågestund.
Talman, igår fick vi via en presskonferens reda på att 6 skärgårdskommuner ska bli 5. Och av de 5 så ska de slås samman. Mina tankar går orsök till det vi makarna Ekborg och Volgers buntar ihop och slår ihjäl. För det är ju det som landskapsregeringen nu gör med skärgården. Punkt 1, man exkluderar vård och därmed också de näringsstöd som de är berättigade till. Och av de 5 kommuner som man nu slår ihop så får 4/5 lägre landskapsandelar i det system som landskapsregeringen föreslår. Min fråga till lantrådet är därför, tycker lantrådet att det har varit en god och fördjupad dialog med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna, speciellt i det här fallet igår med skärgårdskommunerna?
Fru lantrådet.
Talman, jag kan väl börja med att konstatera att när man ser på kommunstrukturen och när landskapsregeringen har varit runt och diskuterat, så hade det inte funnits ett enda pussel. Det har inte funnits en enda lösning. Så de som säger att kommunerna själva ska ta initiativ och bestämma, det finns ingenting sånt. För det ser väldigt olika ut i kommunerna. Och ute i skärgården så finns det de som helt tycker att en skärgårdskommun inte är någon bra idé. Men det finns också många skärgårdsbor som tycker att en skärgårdskommun är en bra idé. Och som sagt, vad landskapsregeringen har tagit sitt uppdrag på stort allvar. Vi har fört dialog, det har varit kommunen har haft möjlighet att ge remissutlåtande. Och landskapsregeringen har som sagt varit på ort och ställe och diskuterat med kommunerna. När det gäller sen den vidare processen, så som minister Fällman riktigt påpekar, så för vi en helt transparent process. Vi vill att folk ska vara delaktiga och vi inbjuder till fortsatt diskussion. Men processen går vidare.
Vice talman Törnros, första tilläggsanförande.
Tack talman. Jag talar nu explicit om presskonferensen igår, där 6 skärgårdskommuner helt plötsligt blev 5. Och de 5 ska slås ihop utan att man överhuvudtaget har fört en dialog med dem. Och därför frågar jag igen om det som står i landskapsregeringens eget regeringsprogram. Är det någonting som man avser att leva upp till? Det vill säga att man ska ha en god och fördjupad dialog med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna. För om så är fallet, hur kunde det då komma sig igår att ingen, varken i den här salen eller ute i skärgårdskommunerna eller någon annanstans, kände till att kommunstrukturkartan nu ritats om igen för tredje gången?
Fru landrådet.
Talman, vi hade ett meddelande till lagtinget som också minister Fällman påpekar. Det valde lagtinget med lagtingets fulla rättighet att inte utskottsbehandla. Vi har erbjudit samtliga partier i Ålands lagting att delta i en referensgrupp. Nu ser vi, det händer saker. Jag ser inte alls lika nattsvart som vice talman Törnros. Det händer saker, folk diskuterar. Den riktningen, förändringen som landskapsregeringen gjorde igår, var ju det att det uppstår frivilligt samarbete. Jomala är en aktiv part och man diskuterar med sina grannkommuner. Så det händer väldigt, väldigt mycket. Och igen, när det gäller landskapsandelarna, så det är klart att landskapsandelarna måste vara anpassade och kommunicera med den nya strukturen. Och vi såg ett uttalande från Sottunga. De tyckte att det här förslaget var bättre än det tidigare.
Vice talman Törnros, andra tilläggsanförande.
Tack talman. Centern är inte emot en kommunstrukturförändring. Däremot är vi emot sättet som landskapsregeringen vill genomföra den på, det vill säga med tvång. Lantrådet hävdade nu att i Jomala har man ett frivilligt arbete. Jag hävdar att Jomala är ingen skärgårdskommun. Det jag lyfter fram i mitt huvudanförande är landskapsregeringens agerande igår, där 6 skärgårdskommuner blev 5. Och där de andra 5 slås ihop utan att man, som det står i landrådets eget regeringsprogram, överhuvudtaget har haft en dialog eller diskussion med kommunerna. Utan det kommer piskor ovanifrån och det ska med tvång. Det känns lite Putin över det hela. Man går in och tar den mark man känner för. Ungefär så är det. Oberoende om de som bor där gillar det heller inte. Tycker jag är dåligt ledarskap.
Fru landrådet, avslutande anförande.
Talman, det står förstås vice talman Törnros fritt att anse det. Vice talman Törnros tycker jag inte ska sitta på så där speciellt höga hästar. All lagstiftning är tvång. Minns vice talman Törnros KST-processen? Det var tvång. Ingalunda var kommunerna nöjda med det. Det var kraftiga protester. Så jag tycker att man ska vara lite försiktig hur man uttalar sig. Det finns en tid efter den här mandatperioden. Det finns ett nytt lagtingsval. Det kommer att finnas en ny landskapsregering och ett nytt lagting. Att bara säga nej och obstruera så leder ingen vart. Som oppositionsparti måste man ha egna lösningar också. Och jag ser det ute på fältet, vice talman Törnros. I Finström på norra Åland, i den södra kommunen. Det är centerpartister som jobbar för kommunsammangående, också i skärgården. Så nu tycker jag att vi ska göra det här arbetet tillsammans för att hela Åland, Mariehamn, landsbygden och skärgården ska bli starkt.
Och frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag klockan 10:30.